När vi ska till att lära känna Gud, då dyker alltid teodicé-problemet upp. Förr eller senare, som gubben i lådan. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Sen brukar vi inte komma längre. Utan när vi har gett upp med den frågan så börjar vi istället att tala om oss själva. Det är alltid enklare. I den mån man försöker lösa problemet så finns det ett antal väl utnyttjade fallgropar där man träffar de flesta kristna förr eller senare, och själv har man naturligtvis satt ner i dem gång på gång. En av fallgroparna ser ut så här, att Gud säger visserligen att han är både god och allsmäktig, men det är han inte. Utan han är inte riktigt allsmäktig. Djävulen, han har lite makt han också. Och i själva verket är det så, brukar vi då säga, att Gud gör så gott han kan. Och vi måste hjälpa honom. Stackars Gud. Det är för det djävulen som är problemet och inte våra hjärtan. Och då har vi helt spårat ur. Vi har löst teodicé-problemet, men vi har spårat ur. Operationen lyckades och patienten dog, som det heter. Istället tror jag att skriften anvisar en helt annan förklaring på frågan. Lukas 11 kapitel och 11 vers. Och om vi ska komma vidare med detta att lära känna Gud, så tror jag att vi måste förstå vad Jesus säger i de här verserna. Lukas 11, verserna 11-13. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Vad säger Jesus om oss här? Jo, han säger att vi är onda. Men, säger han, ni har ett litet hum om godhet. Det är vår situation. Vi förstår en liten aning om godhet, men vi förstår inte särskilt mycket. Men vi förstår att ge våra barn goda gåvor. I regel räcker vi inte våra barn en orm när de ber om en fisk. Men vi ska komma ihåg att vi befinner oss i incesternas årtionde. Det är inte alltid som föräldrar förstår att ge sina barn goda gåvor. Men vi har ett litet hum om godhet. Men bara ett hum. Och när vi talar, när vi liksom fastnar i frågan hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen eller i Bosnien eller var vi nu befinner oss någonstans, så gör vi ju anspråk på att kunna värdera vad godhet är. Och det tror jag är en förmätenhet som är allt för stor. Denna fråga är svår att lösa. Inte därför att den är konstig ur Guds perspektiv. Jag tror när vi kommer till himlen så kommer vi att tycka vad dumma vi var. Tänk så korkade, där gick vi omkring på jorden och tyckte det här var något konstigt. Det är ju inte ett dugg konstigt. Det var ju vi som var konstiga. Precis så tror jag det. Precis så. Vi är blinda. Och därför ser vi inte det här. Jag tror att det är ganska enkelt. Men vi är ganska komplicerade. Fadern som är god, han förstår mycket mer än vi att ge goda gåvor åt den som ber honom. Då kommer vi tillbaka till Matteus 11 kapitel och 25 vers som vi läste igår kväll. Och nu ska vi läsa från 25 till 30 verserna. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Lär av mig, säger Jesus. Vi är ju lärjungar. Utmärkt. Var finns läroplanen, säger vi. Synnerligt alla inbitna pedagoger frågar genast efter läroplanen. Vilken målsättning har vi nu? Var går gränsen för godkänt? Vi har så många pedagogiska funderingar. Men Jesus har ingen läroplan. Han har en plan för ditt liv, säger vi. Det är något annat. Men han har ingen läroplan. Och ändå är vi lärjungar. Vad är det vi ska lära oss? Jo, vi ska lära av honom. Lär av mig, säger han. Och sen säger han inte som vi skulle ha gjort. Ty jag vet hur man gör. Ty det vi ska lära oss är inte det Jesus gör. Vi ska inte lära oss hur man botar sjuka. Vi ska inte lära oss hur man profeterar. Vi ska inte lära oss alla möjliga knep och tricks och handgrepp och konst. Utan vi ska lära oss av honom, ty han är. Inte han gör. Han säger inte till Mose när Mose frågar efter hans namn: jag gör det jag gör. Utan han säger: jag är den jag är. Den evige. Alltså vi ska lära av hans personlighet. Är vi fullärda? Nej. Det är vi inte. Det svaret kan vi utan till, men vi kan också kolla om vi är fullärda. Ty vi ska finna vila för vår själ när vi har blivit fullärda. Och så länge vi blir trötta och utslitna av det milda oket och den lätta bördan, så har vi ännu inte lärt vad ödmjukhet är. Utan det är vår brist på ödmjukhet som gör att vi sliter ihjäl oss. Jag ber om nåd och barmhärtighet från alla som känner sig trampade på tårna nu, men det är faktiskt så. Mina egna tår ligger också under stenbumlingen, så att säga. Jag sa ju själv igår att jag var ganska trött. Så att ännu har vi kanske inte lärt oss så hemskt mycket av vad ödmjukhet vill säga. Och ändå är det så här att Jesus säger att ödmjukhet är en kolossalt viktig förutsättning. Gud uppenbarar sig för dem som är som barn. Åt den som har skall bliva givet. Jaha, säger vi. Vad får vi då? Vad är det nu man ska få ännu mer av när man redan har? Ödmjukhet är svaret. Jaha, säger vi. Ja, det var kanske inte riktigt vad jag hade tänkt, men det var ju ingen antikapitalism det här. Och den som har skall bliva givet. Och från den som inget har skall tagas också det han har. Tänk om det handlar om ödmjukhet. Det är en mycket intressant tanke. Jag tycker den är spännande till tusen, måste jag säga. Och som sagt, trötta som vi är så är vi inte fullärda. Utan här måste det finnas mycket att ta emot i ett fortsatt lärjungaskap. Ödmjukhet och förkrosselse är intressanta begrepp. Och det intressantaste med dessa begrepp är att de går inte att förklara. En näraliggande iakttagelse låter så här. Kan du definiera vad tacksamhet är utan att använda ordet tacksamhet? Det är inte heller så lätt. Frank Mangs skrev i en av sina böcker för många år sedan att det finns inget som är så svårt att predika om som förkrosselse. Ty antingen har folk upplevt förkrosselse och då behöver de inte ens predikan. Eller också har de inte upplevt den och då begriper de inte vad man pratar om. Det här kan vi se i kyrkohistorien och väckelsehistorien. Hur ofta har vi inte försökt att framkalla ödmjukhet? Och det slutade med självfördömelse. Hur ofta har vi inte försökt att framkalla gudsfruktan och det slutade med helvetesskräck? Det här är inte alls samma sak. Det ena är fött av Gud och det andra är fött av kött. Och det som är fött av kött, det är kött. Blir aldrig ande. Därför kan man aldrig lära ut ödmjukhet genom att skicka stentavlor mot postförskott. Utan det kan man djupa sett bara lära genom gemenskapen med den som är ödmjuk. Och man måste ju på något sätt ha ett eget startkapital av ödmjukhet, åtminstone en egen längtan efter ödmjukhet. Det åt den som har skall bliva givet. Och Gud uppenbarar sig för dem som är som barn, men fördöljer sig för de visa och kloka. Och det märkligaste av allt, när vi har rört oss in och ut i Guds församling ett tag, så tycker vi ju som regel att vi är ganska visa och kloka. Så inte sällan går ju helgelsens väg upp som en sol och ner som en pannkaka. Det är för att det börjar med ett tillstånd där Gud uppenbarar sig och slutar med ett tillstånd där Gud fördöljer sig. Det är ju fariseismens hemlighet det här. Det här handlar ju inte bara om de som aldrig går i kyrkan, så att säga. Utan det här handlar ju om oss. Vi som så lätt blir vaccinerade mot vårt eget budskap. Inte minst om det serveras i utspädd form. Vi går till Ordspråksboken, till det 9:e kapitlet. Det står ett litet avsnitt inom parentes och jag vet faktiskt inte riktigt varför det gör det. Det är för det som står inom parentes är faktiskt ganska bra grejer. Det borde stå inom utropstecken istället. 7-10 verserna i Ordspråksboken 9. Den som varnar en smädare, han får skam igen. Och den som tillrättavisar en ogudaktig blir skymfad. Tillrättavisa inte smedaren för att han inte må hata dig. Tillrättavisa den som är vis, så ska han älska dig. Ge åt den vise, så blir han ännu visare. Undervisa den rättfärdige, så lär han än mer. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. Här har vi igen den här regeln. Åt den som har skall ges, men från den som inget har ska tas också det han har. Smedaren som inget har är det ingen idé att ge åt, för han vill inte ha det. Kasta inte era pärlor för svinen, säger Jesus. Men det betyder ju inte att vi ska gå omkring och titta på varandra som vi var grisar. Men det betyder att alla kan inte ta emot. Åtminstone inte just nu. Jesaja kapitel 11. De fyra första verserna där. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila. Vishets och förstånds ande, råds och starkhets ande, Herrens kunskaps och fruktans ande. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan, och han ska inte döma eftersom ögonen ser, eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma, och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. Det ogudaktiga, den ogudaktige, står det i grundtexten så långt jag kan förstå. För det står inte rasha im utan rasha. Och det är säkert antikrist som avses här. Han ska med sina läppars anda döda den ogudaktige. Nå, det är alltså Jesus det talas om här förstås. Han igenkännes på sin ödmjukhet. Och han igenkännes också på detta att han skipar lag åt det ödmjuka. Herren står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. En av mina många käpphästar lyder så här. Att folk som talar mycket om väckelse sönderfaller i två kategorier. Dels de som förstår värdet av gamla tanter, dels de som inte förstår värdet av gamla tanter. Den första kategorin, det är de som har fattat det här med ödmjukhet. Det blir ingen väckelse utan gamla tanter, det vet ni väl. Men det är inte alla som förstår. Som vi har sett det här med ödmjukhetens centrala betydelse i Guds rike. Det går att kopiera mycket. Men ödmjukhet är inte så lätt. Falsk ödmjukhet, det vet vi, men äkta. Matteus 5 kapitel och 28 vers. Nej, 7 kapitel ska det vara förstås. Jag har skrivit fel här. Matteus 7 ska det vara, och 28. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Bakom ordet makt döljer sig det grekiska ordet exousia som också betyder auktoritet. Jaha, säger vi, men han var ju ödmjuk. Ja. Men i Guds ödmjukhet ligger på något sätt också detta att han inte i första hand vädjar till att vi omedelbart ska begripa allting. Han uttrycker sig så att den ödmjuke ska förstå. Och den som inte är ödmjuk går sin väg. Det är så att säga Guds sätt att uttrycka sin auktoritet. Folkets skriftlärda då som nu anstränger sig hela tiden för att bevisa att de har rätt. Det gör inte Jesus. Han talar utifrån en helt annan utgångspunkt. Han talar utifrån den utgångspunkten att för den ödmjuke är sanningen lätt att urskilja. Ju mer vi tappar vår ödmjukhet, desto mer av partiväsende får vi. Desto mer pluralism får vi. Eller tankekontroll. Men för den ödmjuke är sanningen lätt att se. Och därför framlägger Gud sanningen så att den ödmjuke tycker jag visst och de andra säger vad menar. Och ett dråpligt exempel på det här det hittar vi nu i Johannes 13 kapitel. Fjärde versen. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena. Dock inte alla. För Petrus var det här en ganska komplicerad historia. Att den ödmjuke Jesus plötsligt reser sig upp och gör slavens arbete. Han, den store rabbinen, den underbara ledaren, han som var Messias och den levande Gudens son, han som skulle befria Israel och upprätta riket och göra de andra till ministrar. Plötsligt bryter han alla mönster och sätter igång och tvättar fötterna på lärjungarna. Nå, det gick bra med de andra. Men Petrus hade ju en gång fått höra att på dig ska jag bygga min församling. Så här var det ju tvärstopp. Han hade inte tillräckligt med ödmjukhet för att förstå vad det handlade om. Och det intressanta med Jesus är att han förklarar sig inte. Vi väntar och vrider på bergspredikan framlängs och baklängs och undrar vad menar han? Och lika så här. Inga förklaringar. Låt mig göra det här nu. Nu gör jag det här. Längre fram kommer du att förstå. Och det är kanske ödmjukhetens nyckel. Längre fram kommer du att förstå. På den punkten kanske jag måste komma till ett accepterande. Det ges inte förklaringar idag alla gånger. Och jag kan inte ha livet i min hand på det sättet som jag skulle önska och som jag skulle kunna. Om jag kunde förstå och förklara allt idag av det som sker idag. Längre fram kommer du att förstå. Psalm 131. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är. Och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är. Och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn. Ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Det här låter ju ganska resignerat och ganska passivt, eller hur? Men det är ett uttryck för att David så småningom i sitt liv mognar fram till en förståelse för vad ödmjukhet är. Det handlar inte om att Gud inte vill att vi ska begripa, för det vill han. Vi ska kunna älska honom av allt förstånd. Men det vi önskar oss, det är att kunna förstå idag det som händer idag. Och gärna på ett sånt sätt så vi kan sköta morgondagen själva. Och den förklaringen bjuder inte alltid Gud på. Och det är först när vi har accepterat detta som vi har kommit in i det tillstånd av gudsfruktan och ödmjukhet som är vishetens början. Den där vi kan lära känna Gud. Nu är det ju så att många av psalmerna i Psaltaren ligger så att säga i en svit där den ena psalmen tar vid där den förra slutar. Och så är det i högsta grad med den här psalmen vi läste nyss. Den ingår i en serie psalmer som alla inleds med uttrycket en vallfartssång. Så vi kan ju alltid ta reda på hur gick det till för David. Och hur kommer det att gå till för Israels folk? Ty det här är profetiskt om Israel i tidens slut. 130:e psalm. En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Hur fick David Det här tillståndet där han har lugnat och stillat sin själ som ett avvant barn. Jo, genom förlåtelse. Berättelsen om hur Petrus förnekar Jesus är bortsett ifrån korsfästelsen och uppståndelsen nästan det enda som finns i alla fyra evangelierna. Har ni tänkt på det? Och Petrus, som ju var lite av en pamp i församlingen när det hela började, han kunde ju lätt ha tystat ner denna pinsamma historia. Det måste ju istället ha varit så att han verkligen uppmuntrade till allmän spridning av detta budskap. Därför att det ligger något kolossalt viktigt i det här. Jag tror Petrus hade en önskan att vi alla skulle lära av det han gick igenom. Ty om så alla andra sviker det, Herre, så ska jag inte göra det. Innan tuppen har galit ska du tre gånger ha förnekat mig. Och Petrus går bort och gråter bitterligen. Och så kommer Herren och frågar: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Och då händer någonting märkligt med Petrus. Och det där märkliga, det stöter vi på i 12:e kapitlet i Apostlagärningarna. Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus. Det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han. Och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde, och ängeln sa: svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut i stan, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig, sa han: nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer undan allt som det judiska folket väntat sig. Ja, här blir alltså Petrus arresterad, och denne enda man vaktas nu av en vaktstyrka på 16 gubbs. Och natten innan han ska ställas till rätta och därmed avrättas, så ligger han på golvet och sover. Ingen har gett honom två mogadon till natten. Sover gör han i alla fall. Det är fantastiskt. Det har hänt något. Det har hänt något. Och det där som har hänt, det har att göra med att Petrus på något underligt sätt har accepterat att det som sker idag det kan jag först förstå lite senare i mitt liv. Jag kan inte vinna kontroll över mitt liv genom att förstå allt som händer idag, för det är ju det vi vill. Utan han accepterar på något sätt att Gud är Gud och vi är människor. Och detta är en ödmjukhetens förutsättning som inte har ett enda smack med självfördömelse att göra. Och jag skulle personligen önska att jag var så ödmjuk så jag kunde ligga och sova på det där sättet. Men jag skulle ju säkert ligga och rotera som en timmerstock i en fors på golvet. Tills kedjorna var hoptrasslade så jag kvävdes antagligen. Men det är ju intressant att se vad som så att säga är möjligt också inom denna tidsålders ramar. Vi ska bläddra till Matteus 10:e kapitel. Och läsa från 26 till 31 verserna. Matteus 10:26. Var alltså inte rädda för dem, alltså för människorna. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Här möter oss nu ett annat intressant begrepp, och det är detta att ingenting löser oss från människofruktan så som Guds fruktan. Det är ju lätt att säga, var inte rädd för människor. Men Jesus liksom förbjuder inte vissa känslor. Utan han talar om att Guds fruktan löser oss från människofruktan. Och det är på något sätt det som har hänt med Petrus. Guds fruktan har löst honom från människofruktan. Det lärjungen ska lära av en ödmjuk Gud är ödmjukhet. Och det första lärospånet, det är alltså detta. Det jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Vi började ju med den här klassiska frågan om Guds godhet och allmakt. Och om vi nu är överens om att vi är rejält synskadade på grund av vår brist på ödmjukhet. Och vi tar med det i beräkningen som vår svårighet när det gäller att förstå både frågans natur och svarets natur. Så kanske man ändå kan spåna lite på själva frågan. Jesus uppmuntrar ju nu lärjungarna, det är det intressanta. Han uppmuntrar lärjungarna genom att tala om för dem att Gud, Fadern, han kan Han kan förgöra både kropp och själ i henne. Och det tycker vi ju är en ganska dålig tröst. Inte blir man så där våldsamt pigg av det, eller vad säger ni? Men poängen ligger ju också i detta att Gud har den makten, men han använder den inte. Och det är ju förutsättningen för att man ska kunna räknas som god. Den som är god är ju en som hade makten att förstöra, men istället använde makten till att bygga upp. Den som inte förstör av den enkla anledningen att han har ingen makt att förstöra. Han är varken ond eller god, han är bara en mes. Han är bara vanmäktig, tomhänt. Men Guds godhet yttrar sig just i detta. Han har fullständig makt att förstöra. Men han bygger upp. C.S. Lewis klassiska bild av lejonet Aslan. Han är farlig men god. Och där är ju ordet men egentligen ett uttryck för hur svårt vi har för att förstå det här. Den kan inte vara god som inte är farlig. Men vi vet ju egentligen inte vad godhet är. Det är ju bara att konstatera. Samtidigt som vi begär av Gud att han ska vara en mes för att vi ska räkna honom som god, så anklagar vi honom för att han inte använder sin makt till att omedelbart ställa allt i rätta. Herre, varför griper du inte in i Bosnien? Har du inga Phantomplan att bomba med? Eller kan du inte göra något annat så här så det blir lugn och ordning? Ryt till ett tag så de slutar. Ja visst, det går att skapa ordning på det sättet. Men det blir ju alltid med terrorstaten som förebild. Och det där ögat som sitter, det allseende ögat ni vet, som sitter i, brukar sitta i triangeln högst uppe där över altartavlan på gamla kyrkor. Det blir ju då Big Brother is watching you. Storebror ser dig. Och det är ju inte himmel utan det är ju helvete. Och det är åter en illustration till att vi är så synskadade. Så vi förstår varken frågan eller svaret. Och ändå gör vi anspråk på att kunna fatta bägge delarna. Det är det som är teodicéproblemet, stora haken, stora svårighet. Kung Salomo, för det är väl han som har skrivit predikarens bok, uttrycker det här på sitt lilla festliga vis. Vi ska gå till predikaren kapitel 8 och vers 19. Nej, inte vers 19, vers 9. 19 verser finns inte. Allt detta såg jag när jag gav vakt på vad som händer under solen i en tid då den ena människan har makt över den andra, henne till olycka. Och likaså såg jag att de ogudaktiga fick komma i sin grav och gå till vila under det att sådana som hade gjort vad rätt var måste dra bort från den heliges boning och bli glömda i staden. Också detta är fåfänglighet. Därför att dom inte strax går över vad ont som görs, får människors barn dristighet att göra det ont är. Eftersom syndaren 100 gånger kan göra vad ont är och ändå får leva länge. Dock vet jag ju att det ska gå de gudfruktiga väl därför att de fruktar Gud, men att det inte ska gå den ogudaktige väl och att hans dagar inte ska förlängas som skuggan förlängs eftersom han inte fruktar Gud. En förfänglighet som händer här på jorden är det att rättfärdiga finns vilka det går som om de hade gjort det ogudaktigas gärning och att ogudaktiga finns vilka det går som om de hade gjort det rättfärdigas gärningar. Jag sa också detta är förfänglighet. så prisade jag då glädjen och fann att inget är bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad, så att detta får följa henne vid hennes möda under de livsdagar som Gud ger henne under solen. När jag vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att betrakta det besvär som man gör sig på jorden utan att få sömn i sina ögon varken dag eller natt, då insåg jag att det är så med alla Guds verk att människan inte förmår fatta vad som händer under solen. Ty hur mycket en människa än mödar sig för att utforska det fattar hon det ändå inte. Och om någon vis man tänker att han ska kunna förstå det så kommer han ändå inte att kunna fatta det. Ibland har jag tänkt att om nu det här är kung Salomo, så kanske han skrev det här när han höll på att bli gammal och började avfalla till följd av sina 1000 hustrur. För det är ju en lite lustig bok, Predikaren, på många sätt. Men den är kolossalt modern. Jag tror att vi skulle använda Predikarens bok mer än vi gör när vi evangeliserar. Ty Predikaren ställer alla de frågor som moderna människor ställer idag, plus några till. Och han förstår på något sätt att det finns en gräns för vad Gud låter mig förstå i denna tid, här och nu. Det vi önskar är den kunskap om dagen som är inne. Den kunskap som gör det möjligt för oss att få makt över morgondagen. Vi vill kunna förstå vårt liv idag på ett sådant sätt så vi får makt över morgondagen. Gör er inte bekymmer, säger Jesus. Släpp morgondagen. Ni kommer aldrig att finna Guds rike om ni inte gör det. Ni måste släppa morgondagen. Och släppa anspråket på att kunna förstå dagen på ett sådant sätt så vi kan ta tag i morgondagen. För att om möjligt slippa smärta under morgondagen. Ni bara ökar smärtan idag, säger Jesus. Och så sliter ni ut i dessutom. Det är vår brist på ödmjukhet som gör att vi är trötta. Man kan bli trött av andra anledningar också, men det är den stora, tror jag, anledningen bland oss kristna. Och Predikaren uttrycker den här varningen för att försöka få tag i dagens händelse så att vi ska förstå och kunna sköta morgondagen. Det som Jesus säger, gör er inte bekymmer för morgondagen. Det säger Predikaren så här om vi går till första kapitlet. 12-13 verserna. Verser som jag gärna läser tillsammans med bekymmersmänniskor. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Precis så är det. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och det är på det viset, och det är under de villkoren som vi lär känna Gud. Jag tror vi ska sluta med att gå till Matteus 28 kapitel, de välbekanta orden i det vi kallar missionsbefallningen. 18-20 verserna.
gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Igår kväll sa jag så här att på sig själv känner man andra. Och det tror jag är oundvikligt. På sig själv känner man andra. Det betyder ju alltså att när Jesus ställer fram sig själv och säger att han i sin person uppenbarar Fadern. Och så säger han, lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Det är ju alltså så att om vi ska kunna förstå vem Jesus är och därmed vem Fadern är, så måste vi ju ha åtminstone en gnutta ödmjukhet och en gnutta saktmod. Det räcker kanske med någonting som är stort som ett senapskorn. Till det som hör till Guds rike kan växa. Men det måste börja någonstans. Nu läste jag missionsbefallningen. Bara för att vi ska testa oss själva igen. Det Gud gör, det gör han i ödmjukhet. Tänk vilken ödmjukhet att kalla oss till det här. Vi som är så fruktansvärt olämpliga. Det är väl dråpligt. Det skulle aldrig jag göra i Guds ställe. Jag skulle inte kalla mig själv. Ni förstår vad jag menar. Men vi tänker inte på den här missionsbefallningen, så att säga, utifrån ödmjukhetens perspektiv. Utan vi tänker, ja visst, god käre Gud, vi måste hjälpa dig med världsmissionen, och nu har vi verkligen fått en uppgift här och vi betyder någonting. Och vi... Kom till mig så ska ni finna vila för er själ, säger Jesus, och det kan ju vara på tiden att vi gör. Att vi får se missionsbefallningen som ett uttryck för Guds ödmjukhet. Tänk vad mycket fortare och vad mycket bättre och vad mycket grundligare det skulle bli gjort om han hade gjort det själv. Vilken fenomenal ödmjukhet att kalla oss. Och ni behöver inte göra så mycket, säger Herren. Jag går före och ni går efter. Det är efterföljelse i gammal vanlig ordning. Ni hänger med. Följ mig. Ja, men vi vill ju betyda något, säger vi. Ja, det ordnar sig med det, säger han. Det begriper ni lite senare, att det behövs inte så mycket som ni tror. Det är ett spännande kapitel det här med gudsfruktan och med ödmjukhet. Det intressantaste av allt, det är den stora biverkan. Att man blir löst från människofruktan. Själva begreppet makt är ju något väldigt intressant. Vad vill det säga att en människa har makt över en annan? Det har jag funderat mycket på. Jo, i princip handlar det ju om, vi tänker oss A och B. A har makt över B. Hur kan A ha makt över B? Jo, A har någonting som B önskar sig. A kan sälja något till B, eller A kan göra något för B, eller A kan ta livet av B och B vill ha livet kvar.
Alltså A förfogar över något som B önskar sig. Men om B släpper alla de önskningarna. Om B säger det kvittar. Ja, då har inte A någon makt över B. Inte ens om han slår ihjäl honom. Och det tror jag är den enkla och fiffiga lilla hemligheten i att gudsfruktan på köpet löser oss från människofruktan. Vi kan ju bara stillsamt meditera under den dimmiga eftermiddagen över hur djupt Gud har blivit missförstådd när han kallar oss i ödmjukhet och vi tror att han kallar oss i hjälplöshet. Och utifrån den insikten kan vi sedan ställa oss frågan: hur mycket känner jag Gud egentligen? Hur mycket blir det kvar av min teologi? Häpp, det blir kanske inte så mycket kvar. Nå, det är inte farligt. På tredje dagen kan det mesta uppstå igen. Ifrån det döda. Så vi behöver inte vara oroliga för att lägga vetekornet i marken och låta det dö. Det kan börja växa så det knakar istället. Det är ju det som är så härligt med att vara Guds lärjung. Ska vi be tillsammans? Lovad vare du, himmelens och jordens Gud och Herre. För din ödmjukhet och ditt saktmod. Hur annorlunda skulle inte allting se ut om du inte var ödmjuk. Kanske att vi måste börja med att be det här att du lär oss att se skillnad på ödmjukhet och självfördömelse, självförakt, självbestraffning och självhat. Här, det har inget med vartannat att göra. Det är en avgrund emellan. Hjälp oss att urskilja den avgrunden. Och hjälp oss att se det som är på andra sidan. Det som är du själv. Herre, du som är livet, gör våra hjärtan levande. Du som har danat ögat, öppna våra ögon. Det är ju evigt liv att lära känna dig. Och det är vår längtan. Det är vår stora längtan. Hjälp oss att bli som barn, så vi kan förstå. Amen.